Podplay.
Från det här uträknade lilla partiet som alla bara skrattar åt till att på riktigt nu utmana. Vi utmanar. Just nu är vi Sveriges näst största parti. Just nu.
Ja, Sveriges största parti är fortsatt Socialdemokraterna. Men på andra plats kommer av mycket att döma numera Sverigedemokraterna. Partiet gör sitt bästa val någonsin och lockar omkring en femtedel av väljarna. Vad betyder det här? Om detta ska vi tala i Studio DN med mig, Sanna Thorén Björling, och med Annie Reuterskiöld som jag har med mig här, och hon är reporter på Dagens Nyheter. Välkommen!
Tack så mycket!
När vi bandar här så är det efter midnatt. Vi har ingen regering, vi har inte ens ett slutresultat, men några saker vet vi. Och dit hör att Sverigedemokraterna har gjort sitt bästa val igen. Det är ett parti som har ökat i distrikt över hela landet. Det är inte oväntat, utan det är också vad prognoserna har pekat på. Men Annie, vad skulle du säga? Varför går Sverigedemokraterna framåt så mycket?
Ja, det är ju vanskligt att säga så här i förväg. Men om man tittar på hur valrörelsen har sett ut så har den ju rört sig på Sverigedemokraternas planhalva verkligen. Man brukar prata om att den har varit stark för Moderaterna i brott och straff och invandringsfrågan och så. Men det gäller ju ännu mer för Sverigedemokraterna. Sen har ju också Moderaterna gjort någonting nytt den här valrörelsen. Och det är ju att bejaka Sverigedemokraternas politik, kan man säga. Ulf Kristersson gick ut i Almedalen och sa att de var de som enda som hade förstått problemen med en stor invandring. Jag vet inte om det har påverkat, men det är i alla fall någonting nytt för i år.
Mm. Vilka är Sverigedemokraternas väljare? Vad vet vi om det?
Vi ser ju att väljare går både från Socialdemokraterna och Moderaterna, och det har man ju sett i tidigare val också. Och sen så är det lite svårt att bestämma rent politiskt på den skalan vilka Sverigedemokraterna är. Men om man tittar på den ekonomiska politiken så ligger man ganska mycket i mitten. Så har man ju också ändrat sig ganska mycket. Sen är det ju fler män än kvinnor. Opinionsmätningarna har ju visat att SD skulle bli största parti bland, om det bara var män som röstade. Men man har sett en liten tillströmning av kvinnor i det här valet, ser det ut som.
Man ska ju säga det också att vi vet ju inte detaljerna om hur det såg ut just det här valet ännu, men det här är ju ändå i stora drag. Sverigedemokraterna har ju sagt att regeringsmedverkan inte är det allra viktigaste för dem, utan det är sakpolitiken som är det. Vad skulle du säga? Vad tror du? Hur tror du att Jimmie Åkesson kommer att använda sig av den här väldigt starka förhandlingspositionen om det blir så att de får vara med och bilda någon slags regeringsalternativ här?
Ja, han säger ju här på valvakan att de har ambitionen att sitta i regering. Det låter ju lite som att han redan förstår att han inte kommer sitta i regering, skulle jag säga. Och det beror ju på att han vet hur det ser ut i riksdagen. Det finns ingen majoritet som skulle rösta fram en sån regering där Sverigedemokraterna sitter idag. Däremot så vet han ju att ju högre procent partiet har samlat på sig, desto bättre förhandlingsläge har han. Och jag tror de kan ha åsikter om Liberalerna ska sitta i regering eller inte. Men antagligen kommer de rikta in sig på integration eller migration och segregation, kanske snarare.
Mm. Så att man, om han säger att det är en ambition att sitta i regering, så kan man se det som ett första bud i en förhandling? Eller?
Absolut, det skulle jag säga.
Så hur långt tror du att Moderaterna kan pressas i sakpolitiska frågor?
Ja, det är million dollar question verkligen. Det vet vi inte än. Men man har ju ändå gjort klart att en femtedel ungefär av svenska folket har röstat på Sverigedemokraterna. Så att jag tror inte att det är en framkomlig väg att försöka få det till att de inte har fått inflytande över politiken. Det är det man har sagt nu, att vi ger dem inflytande och vi kan tänka oss att samarbeta. Sen beror det ju på, det är ju två olika frågor på något sätt, med budgetfrågor och migration och segregation. Det handlar inte lika mycket om budgetposter. Så där kan det också bli en skillnad. en fråga som är intressant är ju A-kassan till exempel. Där står ju Moderaterna och Sverigedemokraterna långt ifrån varandra. Men det har man inte velat prata om så mycket i valrörelsen.
Nej, just det. Vad skulle Sverigedemokraterna ha att vinna på då att stå utanför regering? Det är klart att om man får igenom en del sakpolitiska saker så... Men kan det verkligen vägas upp av att stå utanför?
Det där är ju en ständig fråga som Vänsterpartiet till exempel alltid har tacklats med. Och för Sverigedemokraterna är ju, eller har i alla fall varit i mångt och mycket, ett missnöjesparti. Och då kan det ju vara svårt att sitta i regering och plötsligt ta ansvar för den politiken som förs. Om man inte gör det så kan man fortfarande stå och kritisera regeringen. Och det har vi ju faktiskt hört Jimmy Åkesson göra även i valrörelsen i debatter där man har stått som ett lag. Men sen har han ändå upprepat att det är de här sju partiernas fel att allting har gått fel i Sverige. Så att han intar ju en kritisk roll också i valrörelsen.
Så att han kanske hoppas på att få plocka russinen ur kakan här ur båda situationerna, kan man säga.
Ja, alltså politiker tenderar ju att vilja göra det.
Det gör alla politiker, precis. Vi ska alldeles strax tala mer om vad Sverigedemokraterna kommer att göra nu.
Vallokalerna stänger mindre än en timme. Hur kommer det gå ikväll?
Jag tror att vi vinner. Det har jag trott hela tiden.
Och hur viktigt är det att ni blir större än Sverigedemokraterna, skulle du säga?
Ja, det är allra viktigast att vi får maktskift och en ny regering. Men det är klart att alla partier vill alltid bli störst, bäst och vackrast.
Studio DN om Sverigedemokraternas starka framgång. Där hörde vi Ulf Kristersson som är Moderaternas partiledare. Ja, Annie Reuterskiöld som vi pratar med idag. Vad betyder det här för Moderaterna och partiets självbild att Sverigedemokraterna har gått om dem?
Det har varit svårt under valrörelsen redan och någonting som jag tror att de flesta inte kunde tänka sig för inte så lång tid sedan. Nu när vi spelar in det här så ser det ut som att det blå blocket ändå skulle kunna få möjlighet att bilda regering. Om det blir så är det mindre intressant att Sverigedemokraterna har gått om. Den stora knäckfrågan i det här valet för Ulf Kristersson och Moderaterna är att få bilda regering eller inte. Jag tror att man kan leva med ett valresultat som betyder att SD är större. Men det gör ju ont, självklart. Men det hade varit värre om Magdalena Andersson får bilda regering. Det vet vi inte än.
Du var ju inne på det, hur Sverigedemokraterna har påverkats av att Moderaterna har öppnat dörren mot dem. Vad skulle du säga att de här vägval som övriga borgerliga partier har gjort? Det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som har accepterat Sverigedemokraterna som en samarbetspartner. Och Centerpartiet som har valt en annan väg och sagt nej. Hur har den här dynamiken påverkat Sverigedemokraternas utveckling, skulle du säga?
Väldigt mycket. Det är ju första gången som man släpps in i värmen och som man ses som ett parti bland andra egentligen. Och det är intressant det här med hur det går i valet, för att jag var på Centerpartiets valvaka nu. Och i början av kvällen så såg det ju ut som att Magdalena Andersson hade ett ganska stort försprång. Då pratade ju många centerpartister från scen och på golvet om att Centerpartiet gjorde rätt. Och nu kanske alliansvännerna förstår det äntligen och kommer tillbaka. Då blir det den historieskrivningen. Om det blå blocket vinner... Då vet vi inte hur Centerpartiet ställer sig, men man kan tänka sig att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna gör analysen att det var rätt att närma sig SD på det här sättet.
Då använder de samma argument som Annie Lööf försöker, eller Centerpartiet försöker.
Ja, det är några tiondelars procent som står och liksom väger vem som får rätt.
Så att, hur tror du att de partier som inte vill förhandla med Sverigedemokraterna kommer att förhålla sig till att det är ett så stort parti i riksdagen som... man betraktar som ett, ja, som paria.
Det kommer ju inte ändra någonting i riksdagen på så sätt att man accepterar att Sverigedemokraterna stöder ens politiska förslag och sådär. Men jag har svårt att se att de partier som nu säger och gör det till en stor sak att man inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna skulle byta fot där. Det finns ju en ja, det är svårt att uppskatta hur stor del, men det finns en del i Centerpartiet som tycker att man har gjort fel och som tycker att det hade varit bättre att fortsätta gå med de borgerliga partierna och faktiskt samarbeta med Sverigedemokraterna. Så det är väl där det skulle kunna finnas en ny inriktning, men då skulle ju Annie Lööf behöva avgå och en ny partiledare göra ett annat val.
Jag tror att man kommer att ändra sig i vissa sakfrågor där man kanske hittar gemensamma intressen?
Ja, det har man ju sett också under den här mandatperioden, att det är ju lite det finns liksom inga heliga kor längre, utan man kör lite som man vill och som det går. Det har man ju sett på Vänsterpartiet som har allierat sig med högerpartierna vad gäller bränsleskatterna till exempel. Så att den här mandatperioden har ju gjort att pragmatismen har nått nya nivåer verkligen.
I många andra länder så har ju partier på den här högerkanten, som ganska långt ut på högerkanten, gjort framgångar mycket tidigare än vad som har skett här i Sverige. Fortsättningen sen har ju sett lite olika ut i olika länder. Vad tror du att man kan se framför sig här i Sverige?
Ja, det är jättesvårt att säga. Mycket beror ju på hur det här samarbetet går. Om det skulle bli en blå regering med Moderaterna som statsminister. Där gäller det ju verkligen att få ihop Liberalerna och SD på ett sätt så att båda de partierna är nöjda. Och det är inte det lättaste skulle jag säga. Så att det återstår verkligen att se. Men Sverigedemokraterna har nog en större chans att fortsatt gå starkt om de inte sitter i regering skulle jag säga.
Det finns ju flera högerpartier som har minskat efter att ha fått ta ansvar i en regering.
Ja, men sen finns det också liknande partier som har gått ganska bra. Så att det är lite svårt att dra lärdomar utifrån Europa faktiskt. Men det vi ser är att det är många väljare som lockas av den här typen av partier. Men av lite olika skäl ser det ut som.
Jimmy Åkesson, vi ska avsluta med honom. Han har varit partiledare i 17 år. Det är klart att man får energi av framgång, men hur länge tror du att han orkar hålla på den här nivån?
Jag tror i alla fall en mandatperiod till, det är jag ganska säker på. Som han sa här, som vi hörde i början, så har han sett det här partiet först och utanför riksdagen, sen komma in i riksdagen med 5,7% och nu stå som näst största parti som det ser ut som. Det är ju en otrolig resa och jag tror inte att han tänker nu när de är här släppa det till någon annan.
Så avslutningsvis då bara, Annie Reuterskiöld, vad tycker du ska bli mest spännande att följa de närmsta dagarna?
Oj, ja det är mycket. Framförallt så vet vi ju faktiskt inte än hur det går. Det väntar ju svåra regeringsförhandlingar på båda sidor blocken om det skulle vara så. Ja, det är svårt att välja. Det är ett smörgåsbord av komplikationer och svåra förhandlingar.
Det blir mycket jobb också för politiska reportrar framöver.
Absolut.
Tusen tack för att du var med idag.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger, redigering Magnus Silvenius Öhman. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.